Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
So here we are again. Wow. Slide him left for Osmo, right for Von Gent Jr. That is one for Frederick Osmo. If he wins, here's your champion. Frederick Osmo gets the win. Frederick Osmo unanimously gets the win. In that Rockstar energy drink, Toyota GR Supra on Ditto tires.
What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig. Henrik Andersson,
Christer Hägglund och Robban Strandberg.
Såg ni mitt fina finger där?
Vad har du gjort med tummen och pekfingret, Karl?
Ja,
det är... världens jävla plåster.
Jag har självsprickor.
Aj!
Så att så fort det blir lite väderomslag och kallt, då bara du torkar får, ut och sen spricker.
Du får börja köra med någon sån här manlig handkräm.
Men vad är det för något?
Ja.
Jag brukar faktiskt ha det, men jag brukar lägga handkräm under plåstret.
Ah.
Och sen plåstret för att det ska liksom hålla på då. Så får jag hålla på fram till april. Ungefär.
Nej, kyla är fan ingen höjdare eller?
Ja, nej. Fast det är mycket bättre. När jag var yngre så var jag mycket uppe i fjällen. Och då hade jag inte riktigt så här. Även då när jag började få självsprickor och åkte upp till fjällen.
Det är the oldness.
Det är det hälsosamt och stärkande i fjällen, vet du väl?
Ja.
Så det måste ju vara gammal det. Alltså, men det kan vara att det är konstigare kyla här nere eller sånt där. Konstigt. Här nere säger jag, i Mellansverige.
Allting är ju konstigare is nere på kontinenten.
Men vi kom väl fram till det att vi gjorde, eller jag åtminstone, gjorde en sån här geografisk bedömning. Jag och Christer, vi bor mitt i Sverige. Så allting som är ovanför oss, det är norrut. Och allting som är söder om oss, det är söderut. Så oavsett i vilket vädersträck du åker där nere där du är, så åker du söderut.
Och jag är ju extremt mycket snett söder istället för de som är nere i Skåne.
Precis. Vår danske reporter Oscar till exempel.
Ja, precis. Ja, men han är det är kontinenten.
Ja, oj.
men vi tänkte vi skulle prata lite grann om...
Har vi någonting att prata om?
Ja, vi har en hel del.
Har det hänt något då?
Nej. Formula Drift. Min hund.
Ja, jag tänkte säga det. Är det du eller jag som låter? Det var väl en sån här klassisk Hassan-grej. Nu är det väl ingen som lyssnar på som har hört talas om Hassan.
Ja. Jag har varit ut med den två gånger. Hon har fått mat två gånger. Fortfarande så hon går. I alla fall, Formula Drift har ju haft sin final. Mm, det tänkte vi ska snacka om. Mm. Sen har vi lite, kör vi lite säsongssammanfattning. Ja, lite kort och gott.
Mm.
Men vi kan väl börja med andra sidan pölen. Det där. And Forsberg gets the win.
Han gjorde ju tack och lov inte det, för då har jag ju... Ja.
Ja, han vann ju faktiskt en battle som kom att bli ganska avgörande för en av de här sakerna vi ville se i, som vi pratade om i förra avsnittet faktiskt. Men vi kan väl kanske dra lite grann om själva tävlingen först. Och finalen gick ju på Irwindale som vanligt. Vi är ju tacksamma fortfarande att de inte har rivit det där stället och byggt något varuhus som det var snack om för 3 år sedan, 4 år sedan.
Ja, Irwindale är väl även kallat House of Drift.
Precis. Och det var ju faktiskt en ganska spännande tävling ändå. Åsbö, han gick ju in och han ledde ju inför. Gick ju in och visade direkt att han ville ju vara med på det här. Så att han blev ju kvaletta.
Det var ingen diskussion om vem som skulle vara kvaletta där. Det var ju total jävla utskåpning. Det var ingen som ens var i närheten av den där linjen.
Ja.
Det var liksom lite kanske på gränsen övertaggad, men ändå inte.
Nej, den var helt perfekt. Det var en liten jävla vingel på slutet som gjorde att det inte var en 100 poängare. För det där var alltså, det var episkt att se. Om ni inte har sett den, så gå in och kika på den, så får ni se hur man lägger en kvarnrunda. Det var helt sjukt.
Fast alltså, Asbö har ju egentligen, så länge jag kan minnas, varit en väldigt stark kvalkörare.
Ja, det har han absolut, helt klart. Sen då, det var ju tre stycken som vi räknade upp förra gången i våra olika scenarier, vem som skulle kunna ha med det här att göra. Och det var ju främst då tvåan, Chelsea Denofa. Han kvalade 19:e. Vi hade Matt Field, kvalade 22:a. Och sen så hade vi Odi Bakshis. Och Odi, han är ju en sån här som samlar ihop sig när det gäller. Så han kvalade ju 2:a efter Fredrik då.
Men han har väl alltid varit liksom ganska, man säger, stabil när det gäller, åtminstone den här säsongen.
Ja, han, det är väl lite som han sa i intervjun efter. Han börjar ofta säsongerna bra. Och så sen så tappar han lite grann där i mitten. Och så har han ju vunnit nu på Irwindale 2 år i rad.
Mm.
Avslutningen. Så att han behöver jobba lite grann på att hålla sig uppe, för att han...
den här jämnheten.
Så ja, precis. Lite grann så. Men det blev ju då byrun för Fredrik och Odi, och för Denofa och Matt Field blev det ju segrar då i topp 32an. I top 6.
Men hade de alltså tre byruns?
Ja.
I topp 32.
Mm. Precis, de hade tre byruns. Michael Essa som var kval 3 fick också en byrun. De var 29 inkvalade förare. Åsberg då fick möta Jonathan Hurst i sin topp 16, där han gick vidare från. Och sen då så tyckte jag, när vi snackade lite off mic här innan, så tyckte jag att Fredrik hade ju faktiskt lite tur ändå med sin med lottning, eller vad man ska säga, inte lottningen.
Det var liksom hans kväll, om man säger.
Ja, men det var lite, han hade faktiskt stolp in också, för att kvalade dåligt och så hamnade de på andra sidan stegen då, hans huvudkombatanter, alla tre hans.
Ja, jag vet inte vad de höll på med i kvalet. Det var liksom det man hade förväntat sig.
Nej, men precis. Och Odi Bakshis, Chelsea Denofa och Matt Field var alla tre på andra sidan. Vilket innebar ju det att skulle han få möta någon av dem som utmanade honom riktigt rejält då, så skulle det ju inte ske förrän i finalen. Nu hade han ju dessutom då lite flyt med att han fick möta Ryan Turk i topp 8. Och jag ska inte beskylla Ryan Turk för någonting, men jag tror väl inte att han slog dubbelknut på sitt eget sin egen lekamen för att slå ut sin teamkompis ur mästerskaps...
Nej, fast han höll ju inte igen så det var så här inactive chase-varning. Han gav ju hundbenet, men man såg att han ville ju inte vara med och liksom råka förstöra något. Eller?
Nej.
Men sen tror jag, alltså någonstans, de kanske inte själva tänker på det, men någonstans i bakhuvudet tror jag säkert det spelar in. Ja, att man åker mot sin teamkompis och sen så, han har chans för att vinna. Jag har bara chans att avancera kanske någon plats.
Ja, men precis. Mm. Men har du väl en annan sak om båda förarna har liksom haft en realistisk chans till mästerskapet eller någonting i den stilen? Mm. Då har vi ju sett en helt annan körning. Ja, sen Turk har väl inte varit den stabilaste föraren den här säsongen heller. Men hur mycket flottbäddslastbil har inte han åkt ifrån planen, så att säga. Det är väl han och Adam Elsey har väl haft oflyt deluxe den här säsongen.
Ja.
Men då kan vi döpa om Ryan. Ryan skämsplattan Turk.
Ja, inte det långt ifrån det.
Ja.
Men en viktig grej då var ju i topp 32an faktiskt, som vi också ska komma ihåg och uppmärksamma lite grann. Det var ju att Chris Forsberg slog faktiskt ut Brandon Sorensen.
Mm.
Som vi ju pratade om var ju huvudutmanare till Simon Olsen om årets rookie-titeln.
Mm. Mm.
Medan då Simon slog ut Dajiro Yoshihara.
Ja.
Kval 7a Yoshihara, Simon kval 26a, men Simon tog hem den.
Det är bra gjort det.
Ja, det är riktigt bra gjort. Jag tänkte vi återkommer lite grann till att prata lite mera om Simon längre fram här, men
för Yoshihara är ingen, alltså det är ingen lätt kille att möta.
Nej, det är det absolut inte. Men det blev ju så då i alla fall att Denofa och Field fick ju möta varandra i topp 8, så där möttes ju de två huvudkombatanterna och där gick Field vidare. Så att på ena sidan då i topp 4 så hade vi Fredrik och Von Gitten Jr., fjolårsmästaren. Och så hade vi Odi Bakshis och Matt Field. Så att av de här fyra som var involverade i toppstriden då, så var tre med i topp 4.
Var det inte så att i topp 16 så var väl Denofa den som fick köra mest bil? Han och Essa fick väl, jag vet inte, var det två One More Times där?
Ja, okej.
Okay. Det kändes,
jag har inte sett alla battles.
Nej, det kändes nästan ett tag där tänkte jag bara, nej, ska det här vara en sån här, ja men Denofa ligger så bra till så han måste vidare hur vi än bär och så. Men det var, de var nog befogade de där One More Times. Alltså det här kommer låta väldigt konstigt och jag har inte blivit... Det är ingen som pekar och skjutvapen mot mig. Men den här tävlingen, jag har inte mycket att gnälla på. Det var faktiskt en ganska okej tävling. Det var inga så här jätteunderliga domslut och sådana saker. Och det var inte bara jag som... Ja, annars brukar ju den här lilla Facebook-chatten eller YouTube-chatten explodera ganska rejält. Men det var inte speciellt många som hade sådana här funderingar om konstiga domslut.
Nej, det är bra. Det blev ju då i alla fall så att Fredrik slog ut Von Gitten Jr. Och så mötte ju då Odi och Matt Field och där gick Odi vidare. Så att det blev ju Fredrik och Odi Bakshis i finalen och Matt Field tog ju då hem, nej förlåt, Von Gitten Jr. tog ju då hem tredje platsen på kvalplaceringen. Och Odi vann ju finalen. Så att Fredrik blev tvåa, men i och med att han då hade alla sina, eller alla, men de här två huvudkonkurrenterna bakom sig och Odi hade ju behövt betydligt större avstånd till Fredrik än att bara slå honom i finalen för att ha en rimlig chans. Så att,
det var väl liksom klart redan när Aspa körde mot Gittin att nu är det klappat klart.
Jajamän. Jo, och det såg man ju, han satt ju där i bilen och då kom ju tårarna faktiskt också. Och vi ska komma tillbaka till lite varför jag tror att det var så. Men så Fredrik tog hem mästerskapet, ett jättestort grattis, jättebra kört i år igen.
Ja, det var ett starkt år för Aspen.
Ja, det har det varit, helt klart. Matt Field klev förbi och blev två. 31 poäng efter då innan det var färdigt. Odi Bakshis klev förbi och blev trea. Och Chelsea Denofar åkte ner från andra plats till fjärde här i sista deltävlingen. Och fjolårsmästaren då, Von Gitten Jr. femma.
Alltså en dålig poäng tävling och det kan ge en hel del. Alltså.
Jajamän.
Men det speciellt, det har ju varit ganska jämnt i toppen så att säga i år.
Ja.
Det har inte varit någon total utklassning och liksom, man måste ju verkligen ha lega på topp för att komma någon vart.
Jag tycker de här första fem här, Gitten tog ju kapp lite grann nu och sen börjar det bli, eller kanske sex förare, och sen börjar det bli en 169 poäng i skillnad och sådär från sjuan. Men Von Gitten Jr. femma och Ryan Turk sexa då. Så att det var... Nej, men jag tycker det har varit en ganska bra säsong ändå. Det känns bra att det har varit en mer normal säsong än vad det var förra året. För förra året var vi ju lite tveksamma. Det var ju det här avsaknaden av kval bland annat. Det var ju ett väldigt speciellt år förra året på många sätt. Men
jag har fortfarande inte fattat det där kvalförfarandet.
Jag tror inte någon har gjort det. Jag tror det där var bara ett sätt för att rädda namnet på serien så att säga. För den hade inte råd att försvinna en säsong, utan det var tvungen att göra en nödlösning. Och det var säkert så mycket kontrakt skrivet och grejer med reklampengar hit och dit och sådana saker som de säkert redan hade spenderat en stor del av.
Ja.
Så vi får vara glada att det vart i år. Det vart ju så, eller i fjol, det var ju så kopiöst mycket bättre i år.
Ja, helt klart. Men jag tänkte, ska vi titta tillbaka lite grann på Fredriks säsonger i Formula Drift sen han blev mästare förra gången. 2015 var det ju som han blev mästare första gången, det här var ju andra nu då. Och sen dess så har han ju alltså varit etta, tvåa, 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 fyra och så nu etta igen.
Det är hyfsat.
Det är ett ganska bra facit.
Och
alltså.
Och den där fyran, det kan man väl
det
nästan
är ett facit
till
som säger att jag är i toppen.
Ja, men alltså, den där fjärde placeringen han fick i fjol, den tror jag har väldigt mycket med att göra med att det var ny bil, det var mycket barnsjukdomar, det var mycket klater.
Ja, det var någon där. Och sen så vet jag ju att det var ju någon jättekonstig battle mot, var inte det Matt Field som han, då när de möttes jättetidigt eftersom det inte var något riktigt kval.
Mm.
De hade aldrig mötts så där tidigt annars liksom. Men, så det var några få grejer som gjorde att han ramlade ner lite grann då. Då. Men annars då som sagt 2016 tvåa, 37 poäng efter Forsberg. 2017 då var han ju faktiskt 113 poäng efter James Dean. Det var ju en ganska rejäl marginal mellan ettan och
tvåan. Ja, men det var väl då när Dean i princip vann allt.
Ja, han sopade ju ganska rent. Mm. Men året därpå, det var ju då det avgjordes i sista battlen på Irwindale. Då var han ju bara 4 poäng efter Dean.
Mm.
Och 2019 då var han ju också då tvåa efter Dean. 52 poäng efter. Och så som sagt då i fjol 4 med den här nya GR Supran och lite konstigt kvalformat och allt möjligt. Så att det var... Då tyckte jag att han hade stolpe ut. Förra året tyckte jag att han hade stolpe ut.
Mm.
Och i år så var det, ja men som sagt, med stegen. Och han körde bra, absolut, helt klart. Men han hade dessutom lite stolpe in också.
Ja, han fick äntligen stolpe in när det räknades.
Ja,
om vi säger så.
Precis. Så att det är bara att lyfta på hatten och gratulera Fredrik till ett jättebra...
Och grattis till Simon Olsen för årets rookie.
Mm. Precis. Jättekul.
Det var faktiskt minst lika roligt. För han har slitit minst lika hårt. Och liksom första gången man ger sig in i den här striden och komma och klätsa så pass bra som man har gjort ändå. Men ny bil och liksom hoppet han gjorde ifrån det han körde åren innan hit är ju ett jättekliv.
Ja.
Och vi var väl lite skeptiska i början när vi såg hans namn där och tänkte att det här kommer ju bli pinsamt.
Men och vi kommer ju också ihåg hur det var, att tanken var ju egentligen att köra prospekt.
Mm.
Men det var ju det här med sekventiell låda i bilen och det här då som gjorde att han tog klivet upp i proen då, och så går det så här bra. 15:e av 33 förare som har tagit poäng och årets rookie, det är ju helt fantastiskt.
Det är fan sjukt bra jobbat.
Ja. Det är det verkligen. Han måste ha mognat otroligt mycket i sin körning. Jag har inte sett hans battles ifrån alla tävlingar. Men
han har ju klart visat att han kan vara med.
Mm. Ja, men det har ju inte liksom gått klockrent. För då hade han ju liksom klättrat högre upp. Men i förhållandevis till vad ska man säga, hans erfarenhet och vart han egentligen skulle ha varit och kört, så har han gjort enastående bra ifrån sig. Jag tycker nästan att han har gjort lika bra prestation som Asper har gjort i förhållandevis till deras mognad och liksom, vad ska man säga, erfarenheter så att säga. Mycket rutin de har.
Mm.
Så han kommer att bli ganska farlig nästa år.
Ja, vi får väl se. Vi får väl hoppas och se om man får ihop en satsning till nästa år. Men det, jag kan inte tänka mig annat än att det är hans mål och hans plan åtminstone att få ihop en satsning till. Och vad vet man? Det är ju en del team som är utan förare nu och sådär, så att vi...
Ja, det har ju spekulerats en del där nu när jag såg på Juan Gittin Jr. kommer ju att köra massa offroad och ägna sig åt att driva RTR-företaget där ett tag. Så då var det ju många som skojade med när Adam Elsed har lagt ut sin rigg till salu. Och de är ju lite tjenis och de umgick sig väldigt mycket i helgen som var, och det var det mycket skoj om att kanske Adam LC ska ta över Juan Gittins bil och köra med, men så får vi se då.
Ja, alltså vi kommer ju in nu i vad som populärt kallas för silly season.
Mm, de har ju åtminstone en silly season.
Ja, och alltså det jag ser framför mig att Adam LC har säkert avyttrat Mustangen från Juan Gittin.
Jag tror, alltså, jag vet inte, jag gick in och kollade på Twitter och där hade han ju slängt ur någon kommentar om att han älskar att röra upp skit och skapa konspirationsteorier och så här. Men det var någon som hade lagt ut en ganska lång analys där. Och sen när man gick in och kollade, då är han en journalist som har skrivit väldigt mycket om Formula Drift i USA. Och alltså, hans analys där var inte helt... han fick ingen mothugg från någon. För han har väl konstaterat att de umgås mycket och de liksom hjälper varandra att skruva och såna här saker och umgås på fritiden, och han har väl provkört Gittins bil vid något tillfälle på någon sån här typ frikörningshelg, någon sån här klatschkickersgrej och såna här saker, så ja.
Mm.
Alltså, får vi nu, ja vi får ju killgissa såklart, men alltså.
Ja, det här är på extremt hög nivå.
Det kan ju faktiskt vara så att, ja, Von Gittin gick ut och sa att han kommer sluta.
Men han har inte sagt att teamet ska dra sig tillbaka.
Nej, nej, precis. Han har bara sagt att han, Vaughn Gittin, ska ju sluta köra drifting i den här formen. Så det kan ju vara som du säger att teamet kvarstår men att de plockar in Adam LC som förare.
Fast han har ju inte sagt att han ska sluta helt. Han har bara sagt att han ska ta ett avbrott.
Ja.
För han ville köra... Han håller på att bygga massa Ford Broncos och grejer. Nu håller de på att bygga någon så här extrem offroad för han ska väl köra Baja 500 och massa sådana här tävlingar med den då. Det har han hållit på med lite på sidan om och kört. Och lite andra långdistans tävlingar och sådana här saker. Så.
Nej, jag ser absolut ingen omöjlighet att vi har Chelsea Denofa och Adam LC som teamkompisar i RTR-teamet nästa år inte.
Det vore lite ballt.
För vi har ju heller inte fått någon info om att Ford till exempel skulle vara på väg bort.
Nej, nu var det ju bara häromdagen så att vi vet väl inte riktigt ännu, men det återstår väl att se lite grann.
Har vi hört mer då?
Jag tror att Ford, om vi håller oss kvar lite ett ögonblick vid Ford där, så tror jag ju att deras mästerskapstecken förra året var väldigt viktigt för att de ska ha ett intresse av att fortsätta.
Ja,
och Ford har väl inte liksom släppt den här RTR-pucken heller, för RTR-modellerna kommer att börja säljas utav Ford återförsäljare i Europa. Så det känns ju på något sätt som att Ford tänker fortfarande samarbeta med dem, och sen om RTR fortsätter att köra driftingbilar, det är ju en helt annan sak.
Mm.
Ja, men då finns det ju ett läge för att utveckla och fortsätta med teamet.
Ja, men min gissning när det gäller just det där, det är ju att RTR kommer fortsätta i FD med Chelsea Denofa åtminstone, och som sagt då kanske LC också.
Mm.
Det var ju lite spekulationer om Matt Field till exempel skulle släppa det han kör i och börja köra, för han hänger ju lite med dem på fritiden också. Så där. Men jag vet inte om han kommer släppa det märke och de produkter han har byggt upp med sin bil så att säga. För...
Nej, han är ju lite mer med OD och det här med Falken-biten och det där. Så att,
en annan grej på Silly Season är eldriftbilen. Tagning 2. De har fortfarande inte gett upp hoppet med att få den i en full säsong, utan de håller på med den också.
Mm.
Och sist jag läste någonting om man så var det att de räknar kallt med att den kommer vara med snart.
Men den kan nog röra upp rätt mycket skit. För jag menar, om du får den att funka, fatta vilken stabil grundplattform det blir. Alltså med den motorn och vad ska man säga, elbilars motorer, det är ju väldigt lite klater när det väl funkar.
Ja. Men och sen har du det också att, alltså driftingen lär på något sätt vara en grym plattform för utveckling, men även också då, för du har ju så korta runder.
Ja, precis.
Så du behöver ju inte ha liksom batteriakt deluxe.
Nej, precis. Nej, men det där är väl lite grann som Black Smoke Racing har fått erfara, det här med att köra drifting med diesel. Jag vet inte hur många hundra Mersa-motorer han har gått igenom, men det är väl lite samma med det här.
Du ska
inte vara först. Du ska låta någon annan ta smällen och utveckla det där och sen kliva på tåget. Liksom.
Men det har man ju sett inom dragracing, var det någon galen. Jag tror han var holländare som körde med någon DAF någon gång på början av 2000-talet. Och han var ju i stort sett ensam om att köra en el dragracingbil. Och nu poppar de ju upp till höger och vänster. För folk har ju insett att du kan ju få ut något sjukt med effekt ur en sån här och få ner det. Och plus att du kan ju ha en traction control som fungerar på ett helt annat sätt.
Mm. Jag såg som en inte video, bromsar.
Ja.
Om vi pratar eldrift, så såg jag en video idag. Där Hayden, vad heter han? Paddy Hayden heter han väl. VM-förare rally. Sitter i en elbil. Med 1000 häst. Mm. Alltså en elrallybil.
Ja, men det är på väg på något sätt. Tror jag.
Ja, och den gick ju nå så fruktansvärt.
Men det såg vi ju Ford och jag vet inte vilka som byggde, om det var RTR som byggde den. De byggde ju någon...
Mustangen,
ja. Ja, men precis. Den Mackie-bilen där tillsammans. Och den är ju... Jag menar, den var ju rätt potent. Och sen ser vi de här Extreme E-bilarna. Det är ju elbilar. Det är ju liksom... Det skottar ju på rätt bra. Och de har ju inte några 1000+ hästars monster där, men de är väl mera byggd för att stå pall för lite längre körningar och sådär, men vi kommer att hamna där så småningom.
Vi får väl se nu då lite mer, vi får väl rapportera lite mer från Silly Season här vad det lider, men det vi vet nu då är ju att Yoshihara och Vaughn Gittin Jr. kliver av i alla fall.
Mm.
Så får vi väl se sen vad det blir. Och Det skulle ju vara roligt att få tillbaka Piotr Wierzek eller James Dean kanske, men som jag ser det nu så ser jag inte att det kommer att hända till nästa år, men man vet aldrig.
Nej, jag tror mer så fall att vad säger Dean och Piotr, kanske om Piotr går in i RDS då. Mm. Och Dean kör Demek och RDS då.
Vi kliver nästan lite per automatik över på nästa programpunkt då. Vi ska göra en liten säsongssammanfattning av de stora serierna, Formula Drift och DMX och RDS till exempel. Va?
Formula Drift har vi ju egentligen pratat det mest om. Men om vi kan ju prata om upplägget då. Vad tycker ni? Hur har Formula Drift i år varit?
Ja, det har väl varit som Formula Drift brukar vara.
Ja, klart bättre än förra året.
Ja, men, ja. Jag tycker vi liksom stryker nästan 2020 på något sätt inom all form av, vi bara ignorerade det året, vi hoppade från 19 till 21.
Det var ju specialvarianter deluxe liksom. Jag tycker Formula Drift, ja, det var ju bättre än förra året, det var det. Men jag vill se andra banor.
Ja.
Lite mer, alltså lite mer variation. Inte den där ovalbanan med jättebankningen och sen ner och sen två svängar liksom. Gärna lite utvecklande. Alltså Formula Drift är ju top of the line. Men då måste man också utveckla sig. För att man håller den toppen.
Mm.
Och då tycker jag att då kan de nog ha lite svårare banor till grabbarna.
Ja. Men då större variationer framförallt.
De är ju och kör på många banor där Indycaren och Supertrucks till exempel är och kör helgen innan. För jag vet inte om det var för några år sedan så var väl driftingen någon form av supportgrej till Indycar-cirkusen, så de körde under samma helg. Men, och då körde de på lite andra banor. Då blir det ju mycket gatbanor med betong runt. Jag vet inte om de skulle till exempel, driftingen skulle passa på en renodlad racingbana i USA. Det är lite skeptiskt till, men
det skulle vara om det finns någon speciellt parti som funkar.
Ja, men de är oftast så pass, ja det är klart, för FD är det ganska långa svep.
Men ovalbanorna och den cirkusen runt omkring är ju så stort.
Ja, alltså, ja men det är ganska, är det är ganska schysst ur arrangörssynpunkt, så måste det vara jäkligt smidigt, för allting finns ju där.
Ja.
Du behöver ju baka dit med lite sprayfärger och koner och rigga lite kameror så är det klart. Det är inte så du behöver liksom släpa och bygga läktar och grejer. Allt sånt finns ju, liksom infrastrukturen runt omkring finns ju.
Klart. Men om vi jämför då som vi har tyckt och gjort förut, jämföra DMEC och Formula Drift, så tycker jag att DMEC har ju varit bättre förr om åren än vad det var just i år. Jag tycker de här doubleheaders som blev nu då på PS Racing Center i Grindbach och så på Riga. Det tyckte jag gav för lite variation i DMEC-serien.
Mm.
Och sen så tycker jag att man, det är ju lätt att vara efterklok, men det är ju lite våran roll att vara det ändå, att försök inte att komma med någon tävling i Georgien. Jag förstår att de betalar bra i Georgien, men är det rimligt att förvänta sig att det ska gå att köra där nere? Jag vet inte.
Nej, inte som världsläget ser ut nu tycker jag inte.
Nej, och
men det är säkerhetssynpunkt för de som ska dit.
Ja, men,
inte
ja, men exakt, det var ju det vi pratade om. Även om nu pandemin skulle mirakulöst försvinna fortare än vad vi kanske tror nu att den kommer att göra. Så, för det är ju ändå på rätt väg på många håll, men det är inte överallt. Så är det ju ett väldigt ansträngt säkerhetsläge där nere, och det tror jag inte kommer att ordna till sig på vad det nu kan bli frågan om 9-10-11 månader någonting.
Det vore ju roligt om grabbarna fick med sig sina bilar därifrån.
Ja.
Om vi säger så. Om jag är så fast.
Och att de får en hel bil dit.
Ja, ja precis. Ja, det vore kul om bilarna kom fram och att de lyckas ta sig därifrån också. Sen vilket skick de är det.
Jag vet ju, jag har varit lite grann i utkanten av skogsmaskinentreprenadbranschen, och där är det ju en del som har varit där borta i Ryssland och haft egna maskiner, och rätt som det var en morgon när de kunde komma till skogen, då stod det en bil parkerad tvärs över vägen, och så sa de, ja, men det här är våra grejer nu, så nu får ni betala si och så många dollar så får ni tillbaka dem.
Ja.
Och då var det bara att pynta och se glad ut liksom, att
man ska inte ha för som bara,
ja, man ska ju inte ha för mycket fördomar heller, men faktum är ju ändå att det är ju ett lite annat säkerhetsläge där än vad det är i många andra länder
Man ska inte behöva vara FN-trupper som förstyrka för att kunna ta sig från punkt A till punkt B när man ska åka tävla. Det känns lite... Nej.
Precis, så att jag hoppas nog på att vi får se en större variation. Jag tycker PS Racing Center är en helt okej DMX-bana ändå. Den är lite liten och sådär, men jag tycker den är rätt okej. Riga tycker jag är helt given, men jag hoppas att vi får tre andra banor någonstans i central Europa så att säga som blir bra. Jag tyckte det var roligt när vi var på Hockenheim till exempel för ett par år sedan här.
Norge vore kul om man kunde vara och köra.
Norge vore kul också. Det vore ju kul naturligtvis med en tävling i Sverige också, men dit tror jag att vi har långt. Så att, det
är väl upp till det nya driftingutskottet att lobba för det? Nej.
Ja, men
faktiskt är det ju det. Alltså det är ju utskottet som ska föra samtal säkert.
Jo, men jag tror att det krävs rätt mycket pengar från vår sida för att köpa hit DMX, så att säga. Jag tror inte det är bara... Det är nog ungefär som det finns ju en anledning att F1 kör i mycket diktaturer, så att säga. Det är ju bara för att någon har köpt dit F1, så att säga. Det är inte det.
Ja,
F1-cirkusen det betalar för att få komma dit och köra. Jag tror det är tvärtom.
Ja, så är det ju. Då är vi tillbaka lite grann. Vi har ju pratat om det här citatet förut. Han är skidgeneralen där som sa att det är så lättsamt att jobba med diktaturer eller vad det nu var han sa för någonting.
Ja, det blir
det finns ju, hur illa det än låter så finns det ju lite sanning i det faktiskt. Men Piotr Wierzek var ju lite för överlägsen. Han hade ju tagit hem det där då redan, även om Georgien-tävlingen hade blivit av.
Ja, det var ju redan Riga han blev klar, ja.
Ja.
Berodde det på att han gjorde ett exceptionellt bra år, eller att motståndet inte var så bra som man hade kunnat förvänta sig?
Jag tyckte att det var en viss klassskillnad. Jag tyckte att han var, bland annat det här med snabbheten som vi har pratat, han hade fördel av att han var betydligt snabbare. Och om vi tittar på Conor Shanahan i vissa lägen så hängde inte ens han med. Liksom.
Mm.
Kan det vara så att för han tog väl hem bilen från USA? Och den han körde, det var alltså en form av driftspäckad bil.
Men han har ju all erfarenheten och veta vad som krävs för att få en bil att snurra på i FD. Så han har ju åtminstone tagit med sig den erfarenheten och skruvat ner den bilen han körde med här hemma, om vi säger.
Och jag tror helt enkelt att han skruvade för då formen av drift och den farten. Och att den är så pass mycket högre då än DMX, kanske.
Men sen var det ju lite grann med de här nya Valino-däcken då vi också pratat om tidigare, att han hade extremt breda och greppiga däck och sådär, och lyckas ju få ner all effekten i backen då, kanske delvis tack vare det. Men det var...
Man såg ju i vissa loppen att först hängde de på, sen såg man ungefär som att han tittade i backspegeln, så nej, nu åker jag.
Ja, men det var ju det. I de här högfartsområdena, så att säga, in i första kurvan, där hängde de flesta med. Men sen när det började bli lite slingringare och det gällde att ha ett jävla grepp och ett jäkla bottensug ut ur kurvorna, då försvann han bara. Då var det ju inte ens roligt.
Nej.
Då var det nästan pinsamt. Då trodde man, det såg nästan ut som de andra förarna gjorde ett fel innan man kom underfund med att den här killen har så fruktansvärt mycket snabbare bil ut ur sektionen än vad de andra har.
Mm.
För jag menar, alltså körmässigt tror jag inte han var överlägsen så. Om man säger konkurrensmässigt så fanns det ju. Utan det var ju hans grejer i kombination med hans erfarenhet från FD.
Men det, då är det rutin och farten. Framförallt kunna hantera bilen i de där hastigheterna. Och kunna få ner det i backen. Så att
en annan sak som jag skulle vilja ta upp lite grann då när det gäller just DMX är ju det här faktumet att James Dean inte körde hela DMX-säsongen. Därför att det krockade med Goodwood Festival of Speed.
Mm.
Och jag förstår att Goodwood är viktigt och att Falken däck då kör en stor satsning på det och att det är viktigt på det viset.
De var men, sponsor där, ja.
Ja, men ändå, det är ju ändå hans huvudfokus det här året skulle ju ändå vara RDS då. Och så kunde man tänka sig att han skulle hinna köra en komplett DMX-säsong också. Så gör han inte det av en sån där anledning, det tycker jag är lite synd. Det devalverar värdet lite grann av serien, faktiskt.
Ja, och sen så tyckte jag det var lite konstigt med tanke på att det var ingen stora krockar mellan RDS och DMX. Jag tror inte det var någon krock alls.
Nej, det var det inte, för Jack Shanahan körde ju bägge hel.
Men man ska ha klart för det. Goodwood, vi har ingenting i Sverige som ens kan
nej, jag
ens komma
det.
I närheten och mäta
nej,
sig med Goodwood. Det är ungefär som OS.
Men det är ändå allmänhetens fria
ja.
Åkning.
Ja, ja.
Det här är ett Europamästerskap.
Det är ungefär som att gå på någon sån här travuppvisning. Alltså det är inte ens en travtävling i sig så att säga. Det är bara en stor PR- och marknadsgrej.
Ja.
Men den,
nej, jag förstår.
Den institutionen i England ja. Är så fruktansvärt stor så jag tror inte vi kommer någonsin att fatta hur
nej,
det är som en SM-final i hockey nästan. Alltså det är på den nivån.
Ja, jag är medveten om det. Men jag tycker ändå att det är synd. Och det är klart att det ska undvikas att det krockas så. Men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu blev det så. Jag tyckte
men,
det var
men alltså droppa en hel säsong på grund av Goodwood.
Ja, men speciellt droppa en tävlingar så som man hade haft en möjlighet att kunna åka och köra på. Det är lite skumt.
Ja. Nu var det väl då, om vi kommer in då på nästa serie, så var väl ändå RDS huvudsatsningen för din i år. Det är väl ingen större tvekan om det. Han byggde en ny bil för det till och med och sådär. Och där, det har vi ju pratat lite om tidigare. Han var lite seg i början. Hade lite svårt att komma in i det här nya.
Mm.
Var väl våran analys av det, men på slutet så har det ju gått riktigt bra. Så han lyftes ju riktigt bra på slutet här då. Men att det var Jack Shanahan ändå som gick och blev mästare där då. Jättekul.
Det tycker jag nästan är roligare än om Dean hade blivit mästare.
Ja, ja.
För på något sätt, Dean hade man på något sätt förväntat sig och han hade haft det, vad ska man säga, lätt för sig på något. Jag vet, man tar det på något sätt som självklart att han ska vinna och det är ärligt talat vart jag gladare av att säga känner han vinna RDS än Dean.
Ja. Jag tror faktiskt Dean faktiskt kommer minnas det här året mer.
Mm. Han såg ju lika glad ut som han gör när han har vunnit en säsong.
Mm.
Och jag tror ju genuint att Dean tyckte det var, han var minst lika glad för att förtjäna henne som han var om han själv
hade vunnit. Jag tror det var en kombination också, en lite förlösande känsla också att det hade gått bättre för honom själv, att han åtminstone vann en tävling till nu då på slutet. Skulle han fortsätta satsningen i Ryssland nästa år i RDS så har han ju åtminstone en god känsla med sig in i nästa säsong från att han har avslutat den här på ett bra sätt. Så är det ju. Men helt klart
är det
bra för Jack.
Sen är det alltså på den här nivån, du sätter ju inte bara en bil i en helt ny serie i ett helt nytt land som kanske inte riktigt ser på driftingen på samma sätt.
Nej.
Och liksom bara blåser av, utan det gäller ju att anpassa det.
Mm.
Och bilen. Ja, så det.
Men det är, vi pratade lite grann om det förra veckan också, eller för 2 veckor sedan kanske, att det ska bli kul att se vad RDS hittar på till nästa år. Om de kommer fortsätta konkurrera, kommer de att bli en riktig konkurrent på allvar till DMX som lite Europamästerskap då, inom citattecken. Vi får väl se.
Ja. Det krävs ju en hel del från deras sida för att nå ut till resten av världen så att säga.
Ja, jo, men vi har pratat livestream och lite sådana där grejer och bara hemsidan med bokstäver som åtminstone går att läsa och sådär. Om det nu är deras mål att bli en internationellt etablerad serie så är det viktigt att de här mediebitarna också fungerar.
Förresten, från det ena till det femte, vet ni alltså vad den där jävla Dennis Flink skriver?
Nej.
PRO-möte.
Ja. Jag skickade en liten bild på vad vi håller på med i våran lilla interna grupp här. Det är ju PRO-möte i Motorsportmagasinets regi. Ja, det är klart vi skulle haft med Falbe Göran också.
Vem är största gubben i motorsportmagasinet? Vem är mest gubbig av oss?
Jag vet inte det. Vem är det som har ordning på allting och vem är det som har villa?
Nej, jag tycker det är Dennis Flink som
Jag trodde du menade av oss.
Han är yngst, yngst och han är mest gubbig. Men Dennis passar Flink, det pojkvasket.
Dennis Flink är ju Sveriges yngsta gubbe.
Jag menar det. Vi har pratat lite DMK, RDS, lite FD. Vi kan väl svänga förbi vårt västra grannland då innan vi kliver in i vårt eget. Där var ju en ny mästare i år igen då i Norwegian Drift Championship. Marcus Furberg. Jättekul tycker jag också. Marcus är ju en kille som har satsat seriöst. Hela familjen satsar ju seriöst på det där. Jag har ju sett hans lillebror köra. Jag har sett både mamma och pappa djupt engagerade på tävlingar och sådär. Och det är ju en familj som satsar på grabbarnas driftingkarriärer här.
En familjegrej helt enkelt.
Ja, från Fröja en bit ut i Atlanten. Och Marcus har ju varit duktig och haft mycket god potential och vi har ju sett honom i Gatubil Drift Series lite grann och göra bra ifrån sig bland annat. Så att, jättekul och där var ju lite kända ansikten då på pallen också med mästaren för ett par år sedan. Ole Morten Davanger som var tvåa bland annat. Och även Odd Helge Hellstad var ju med i toppstriden där. Och när vi ändå pratar Norge och vi pratar Odd Helge så tycker jag faktiskt att vi kan nämna lite grann att vi skickar ett helt fång med virtuella blommor och tankar till Christer Halvorsen som har fungerat som teamchef för Odd Helges satsning de senaste åren här. Christer har ju en gedigen driftingkarriär bakom sig själv. Han hade en S15 i Gulf Livery bland annat som han körde i Drift All Stars och lite. Och han har drabbats hårt av en sjukdom, en stroke. Och kämpar för att komma tillbaka till livet. Jag har sett att han är på benen så pass att han sitter upp i sängen och sådär i alla fall. Och i Norge så pågår det faktiskt en insamling till Christers familj för att han har företag och en egenföretagare och har mycket projekt på gång och sådär som det nu då naturligtvis blev tvärstopp på. Så att,
och en egenföretagare har ju inte direkt jättestort skyddsnät.
Nej, precis. Så är det. Så vi skickar en tanke till Christer och hans familj och hoppas på god bättring.
Mm. Har vi hört några nyheter om nästa år för NDC då? Eller NDS?
Nej, NDC. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi får ta ett litet snack med Ronny och de andra i arrangörsgänget där så får vi se. Framöver. Ja, Sverige då?
Ja, vi hade vår lilla svenska serie, både RM och SM. Men den gick från klarhet till klarhet hela säsongen tyckte jag. Dels hade vi schyssta banor, lite nytt, men förarna ställde upp och det var ingen som ville vika ner sig, utan det var liksom, ja, det var tufft.
En bra säsong, helt klart. Mattias Johansson från Nordmaling tog ju hem mästerskapet då. Det var ju spännande ända in i det sista i finalen nere i Linköping.
Och nästan lite onödigt spännande tycker jag.
Lite onödigt spännande, ja.
Hela vägen in i kaklet som hockeyn säger.
Det där är inte bra för nerverna.
Nej, det är inte det. Men det är bra. Det är bra för underhållning. Det är bra när det inte är avgjort inför sista tävlingen. Så kul. Flera nya banor, bra arrangemang så där, jättekul med den här stadsbanan på slutet och jag hoppas ju att vi får se någon liknande. Vi hade ju en genomgång av vad vi trodde om banor inför nästa år här i ett avsnitt för ett par veckor sedan. Så. Som ni kan lyssna på om ni är intresserade av våra gubbgissningar när det gäller det.
Ja, vi har gått ifrån killgissningar till gubbgissningar.
Ja. Nej, och sen var det ju inte bara Mattias då, utan vi hade ju även en RM-mästare i Filip Josefsson.
Mm.
Slaka mustascher Filip, som tog hem det där innan det var klart. Jättekul det också. Hans
Filip
kompis
annonserade, eller gick väl ut och sa att han siktar väl på att komma till SM nästa år.
Ja, precis.
Det tycker jag han ju alldeles rätt i.
Mm. Mm. Det gör han helt klart, och då lär ju Albert följa med också, om, för han gjorde så pass bra ifrån sig, så jag tror inte att det är ett problem för Albert, alltså teamkamraten då, att följa med upp. Vi hade ett par killar till också som ju provkörde i SM-finalen. Så ja, bra kört av de grabbarna. Jag tyckte att vi hade en topp i RM som var bra. Det var många bra battles. Vi inte riktigt alla som vi har sagt, men sägs från topp 8 och sådär, så var det bra nivå. Och vi ser ju att en del satsar. Vi ser ju Robert Åhäll håller på att bygga en BMW E92, har han gått ut med nu till exempel, som ju körde Volvo 740 i RM här. Och det är ju nog fler också. Filip Navrocki tror jag håller på att bygga en ny bil, och det är några.
Men det är skönt att se att det liksom, det fylls på med nytt hela tiden, och att de som blir bitna, de tar nästa steg ganska fort.
Mm. Ja. Apropå Åhäll förresten, så måste man ju ändå göra en liten notering på att det var Odd Helge Helstad som köpte Åhälls 740.
Ja, det är bara ett bevis på att han byggde nog en rätt hyfsad kärra.
Ja, men att gå från en S15 till en 740, vad tänker han göra med den där?
Han har ju bytt upp sådär.
Ja, alltså det plattformsbytet är ju inte logiskt.
Ja, det är ett skumt hopp.
Skulle jag få de där två bilarna presenterade för mig, så skulle jag nog anta att plattformsbytet var från 740 till S15.
Ja, jo, det kändes lite udda det där.
Men, nej, men det där höll vi på att diskutera lite grann häromdagen faktiskt. Jag hade en liten kort diskussion med Christer Lundqvist, som vi ju har pratat med i podden här en gång, och som ni vet är tävlingsledare, som pratade lite grann om det här med vikten av att få sätestid och sånt där, och kanske bygga sig en rimligt byggd 740 eller en E46, BMW E46 eller någonting, som man kan få den här sätestiden i till ett rimligt pris. Köra på vintern, köra på lite kanske någon driftbash eller något liknande, och man får mycket tid i arslet, med arslet i stolen så att säga.
Tycker det låter hemskt att ta Åhälls bil och bygga någon sån här driftmissil för någon isbanekörning. Det låter,
ja, jag vet.
Låter fruktansvärt.
Ja, det gör det. Ja. Men det har jag ingen aning om.
Sätestiden är ju, alltså det är enormt.
Nej, men precis. Och jag tycker att den ja, som Christer var inne på det där, att det är nog inte fel att ha den typen av bil. Vi har ju sett lite grann exempel på det. Andreas Staberg hade ju till exempel en S13 som träningsbil. Sen är det lite utmaningar med det också, som väl gjorde att han sålde iväg den där, att den blev för olik racebilen ändå liksom efter ett tag, så att han hade svårt. Men ja.
Alla behöver inte göra som, är det Asper som har den här Supran som ser ut som den har gått genom en flistugg, så det är ont i själen varje gång man ser den. Han har någon sån här vinterdriftbil som var fräsch för några år sedan. Nu liksom saknas det stora bitar av den. Och så här.
Det är en driftsläde.
Ja, men då var han tvungen att göra det utan en bil. Det knappt finns några schyssta bilar kvar av.
Sen så skulle jag egentligen bara vilja säga att Sveriges serie gjorde en av de bättre sakerna i och med att de gick in och såg till att en promotor tog över serien.
Mm.
Oh ja.
Det absolut. Måste vi hålla fast vid. Jag tror det är vägen framåt.
Men den tog ju ett jätteskutt i år. Liksom på alla nivåer tycker jag den har tagit. Det finns liksom ingenting som inte följde med upp till nästa nivå.
Nej, så är det. Vi har pratat lite grann om förut att det hade ju lite hjälp av coronan då, att det fanns inte så mycket andra alternativ för en del förare att köra och sådär. Men vi, helt klart så har man höjt värdet på varumärket STC med den gångna säsongen. Det är inga tvivel om den saken. Så att vi hoppas att det fortsätter, och vi hoppas väl att det ska kliva in ett par kanske väl etablerade namn i serien till nästa
år. Ja, gärna.
Jag räknar ju kallt med att de här tre ska in i serien. Det.
Jim Olofsson har ju, han har ju varit öppen med att han, nu är det en satsning som gäller och att få ihop budget och så vidare till det där och så. Så att, och sen är det väl David Skogsby och Rickard Ivars som du far efter i din
treenighet. Jag vill ha in dem i SM. Alltså fatta vilken
Fadern,
jävla...
sonen och den heliga anden. Jag vet inte vem som är vem.
Lite så känns det på något sätt. För de här tre är ju liksom orsaken till att jag sitter här och håller på att lalla på med det här. Så ni får väl kanske skylla på dem då. Men det är de liksom som väckte intresset. Och det är liksom tre väldigt starka profiler. Och de är ju... Jag menar, de behövs.
Ska vi avsluta den här lilla rundvandringen i serie då med att konstatera att vi inte har hittat någon information om Finland?
Och jag sitter här och febrilt försöker hitta någon vettig info. Men jag vet inte om deras serie
jag har inte ens en jag har inte ens en serie info.
Nej. Vi ska ta tag i det där med Finland som sagt. Vi har ju en kontakt som vi ska dra i lite grann och som vi ska prata med framöver här, så att vi ska bli bättre och dra in Finland också, för att det finns ändå, tycker jag, ett värde i att titta på grannländerna som har ändå ganska liknande förutsättningar som vad vi har här och se, plocka godbitarna ur deras upplägg också.
Jag säger bara en sak, Radalle 2022, inte att förknippa med någonting annat jag inte tänker säga, men Radalle är en stor typ gatubilliknande event med driftingtävling, oftast då drifting SM i Finland.
Cool.
Under den helgen då.
Ja.
Du ser en liten driftbil i sidan längst ner på affischen, täckt utav några lite tjejer som står.
Några lite tjejer.
Några lite tjejer, precis.
Ja. Är du lite tjej du, va?
Ja.
Så jag vet inte riktigt var de liksom vill sälja ut. Är det liksom lättklädda damer eller är det drifting? Jag vet inte. Men
vi kan väl konstatera att det var en himla tur att det inte var vi tre som var lättklädda på den där affischen i alla fall.
Ja, då hade det inte kommit någon. Kan jag säga.
Vi måste verkligen ta oss i kragen.
Ja, vi har ju en förbättring på gång där. Oh ja. Vi har ju ändå en kontakt. Så
att... Någonting jag ser väldigt fram emot. För jag tänkte faktiskt göra någon avstickare i sommar och åka över och kika på drifting i Finland. Jag tar med min fru som tolk beroende på vart vi hamnar i Finland. De brukar se snett på en när man kommer att prata svenska beroende på vart man befinner sig där. Men det ska bli jäkligt roligt faktiskt. Jag kikar lite på finsk drifting på nätet och den håller en jävligt hög nivå. Alltså det hade vi haft ett nordiskt mästerskap i drifting, vet du. Hur ska det gå om jag ska vara riktigt ärlig? För menar,
vi har ju haft ett antal som har visats i DMEC. Det såg vi ju nu bara. Det var ju inte bara de här riktigt namnkunniga förarna som gjorde bra ifrån sig, utan det var ju en hel del andra. Det var ju inte bara Python Laxen och han som körde Formula Drift förut som jag nu tappade namnet på.
De verkar jävligt schysst livery och det ser ut att vara jäkligt schyssta välbyggda bilar och såna här saker där. Så det ska bli jäkligt roligt att åka över och kika.
Absolut.
Ja, men helt klart. Det tycker jag. Och Riga. Och någonting annat gärna. Nu sitter vi och drömmer då. Nästa säsong då.
Det beror alldeles på hur det blir nästa säsong. Det är inte säkert att det här är över. Det kanske inte blir någon säsong nästa år.
Nej. Och det för ju oss osökt in på Halloween Track.
Precis.
Sen en kurvboll och sådär liksom.
Kurvboll.
Fan, kurvboll.
Det är väl vad vi vet det sista eventet.
Ja, det sista eventet i alla fall som 51.00 kör.
Ja, jag tror inte det är så många andra. Nej,
jag vet att SVR Motorsport kör Drift Bash i början på november.
Ja, men då har vi kanske något. Men det är ett av de sista i alla fall som körs under det här året då. Och där var det ju lite grann, men det är ju frikörning då som sagt. Och det var ju mycket fokus på att Rickard Ivars var där. Provkörde Audin som han köpte av Ola Olsson. Och nu har väl Rickard hunnit tagit sig an den där bilen lite grann i alla fall. Och verkar ju som att han trivs som fisken i vattnet faktiskt.
Det såg ju nästan oförskämt bra ut.
Ja, faktiskt. Han säger själv att han normalt sett när han har köpt eller gjort färdig en bil så där, så kommer alltid en lista med grejer som han vill börja och ändra på, men han ska vara försiktig med det och köra med den som den ser ut i det här utförandet nu då, så åtminstone framöver här. Det är inte den motorstarkaste bilen han har haft sen, men har...
Den är ju så läcker alltså.
Men det verkar ju som att han snålar inte när han byggde bilen, Olle.
Mm.
Så det kan ju vara så att det är lättare att liksom sätta sig in i en bil som är så pass bra som den här är.
Mm.
Nu vill jag inte påstå att Ivars tidigare bilar var en operat som man inte vet vad han håller på med, utan det har ju alltid varit liksom en liten budgetfråga där också, att vissa chassin kanske inte blir lika bra. Det här har ju varit förutsättningslöst. Det går ju nästan inte att bygga ihop något bättre än de här, än till exempel HGK-bilar och sådana saker. Det är på den nivån det här är, så att säga.
Men ett bra kvitto är att när Ivars tar på sig storpjäxan och kör, då vet man att då trivs han.
Ja, det såg ju lite ut som att, ja, men det jag sa, den där föraren och den där bilen är som de ihop, så blir det här fan farligt.
Mm.
Mm.
Så nu vill vi se det i SM.
Ja, precis. Apropå SM, då hade vi Kevin Brunberg på plats. Kevin har kört en del nu på slutet här. Alex Hjeltén hade vi också där. Alex är en sån där som vi vill se komma tillbaka till tävlingsdriftningen igen. Har ju en fin Supra. Alexander Broström körde RM S13. Mikael Johansson var ju den som gjorde upp med Mattias Johansson om SM-tecknet. Diana Blomqvist i Drift Family var ju där. Andreas Wilsén kör ju sin nya S15 då. Verkar ju ha fått lite snurr på den. Pontus Karlsson har vi pratat mycket om senaste tiden här, var där och körde också. Han har inte ledsnat än. Tim Lindström, också RM-förare. Så med flera naturligtvis, men det var ett litet axplock av dem som var där på. Jag tycker att 5100 har gjort en bra säsong igen.
Mantorp Park och 5100 är ju synonym med tillsammans. Alltså händer saker på Mantorp, så är ju 5100 med där på något sätt och hjälper till.
Mm, precis. Ja, det var väl det vi hade att säga om Halloween on track kanske.
Mm. Sen hade vi en frikörning på Sturup Raceway.
Precis. Som tur är så har vi
en av våra mer södra banor. Ja,
precis, vi har ju en medarbetare där nere, så att vi hade ju tur och fick dit honom då, Oskar Malmlund.
Fick han inresetillstånd till Sverige?
Till Skåneland.
Till Sverige, så han fick åka. Ja.
Och där på Sturup tyckte jag väl att det såg ut ungefär som vanligt på ett positivt sätt. Vi har ju ett gäng förare som hänger mycket där nere och som kör riktigt bra.
Ja.
Oskar Bengtsson, Kalle Törnblad, några av dem, Patrik Färmo, Tim Persson bland andra. Daniel Lavman, sin E30. Paul Boye. Och så sen då de här livsstilsdriftgrabbarna, Alexander Perk och Viktor Bogdan till exempel i vad heter det? Oak Tree Outlaws kallar de så.
Ja, precis.
Mm. Så
Sturup är en, alltså det är en bra bana för drifting också.
Ja.
Du har två bra slingor, så
menar, det är det. Vi pratade ju också lite grann om den när vi gick igenom banorna här för SM och så, att det är ju lite synd att dra iväg ett SM längst norrut och längst söderut, men Sturup är ju helt klart en bana som förtjänar att köras lite rejäla tävlingar på, kan jag tycka. Mm. Ja, sen hade vi ju faktiskt en grej till också där 59 North Wheels arrangerade en liten grej, ska man säga, kalla det för en träningsdag eller vad det var på
just det, ja, på Malmö.
Ja, precis, på Malmö.
Där, SVK var där och brände lite däck med Johanssons bil.
Precis. Life of SVK. Linus Brostedt heter han, va? Tror jag. Mm. Han var ju där då och han är ju en bilfantast och provkörde ju då bland annat Victor Johanssons E92.
Det lilla monstret.
Ja. Och det var ju en hel del andra förare där också då som har kört under säsongen på 59 North fälgar och mycket på.
Det var liksom en lite sån här, vad ska man säga, sponsordag nästan kan man väl säga.
Ja, men precis. Seknova heter väl däcken, va?
Men det var lite som Motornord hade ju någon sån där historia här uppe på Mittsverigebanan också, någon sån här Motornord-dag. Jag vet inte om det vart någon av någon sån i år.
Nej, jag tror inte.
Jag är osäker. Nu håller ju de så på att flytta då, så det kan vara det som tar deras tid. Så.
Kevin som sagt var ju även där då. Linus Joensuu, Henrik Kåre, Alexander Broström, Viktor Joensuu, Filip Josefsson och Zacke Leppinen. Och Zacke provkörde ju då sin 350Z. Han har ju bytt bil här på slutet, han. Unge Zacke Leppinen. Kul ändå. Mycket fokus på twin-träning var det under den dagen.
Så ja, det behövs. Det är någonting. Alltså, ska man ha en träningsdag så då är det twin.
Ja.
Tycker jag.
Vi var ju lite inne på det redan under förra året här, att en av de grejerna som coronan hade fört med sig då var ju att det blev lite fokuserade träningsdagar. Vilket ju inte är någon nackdel överhuvudtaget, utan att det snarare var någonting som kanske höjde nivån till slut.
Men det är det. Ja, det är den klassiska sätestid.
Ja.
Och tiden att träna på att kunna ligga nära en annan person och drifta. Och
liksom. Ligga nära en annan bil kan vi säga, ja, så att ingen precis får några andra bilder för ögonen.
Henke kanske behöver ligga nära en annan person.
Henke, behöver du ligga sked?
Ja, precis.
Jag tänk vad mysigt det vore med lite skedläggning.
Ja,
vi säger väl så. Ligga nära.
Vill ni ha kontakt med Henrik? Om ni är dam och vill ha kontakt med Henrik så får ni ta kontakt med Robban eller mig först, så får vi screena och se vad det är för någonting. Ja.
Men det är väl inga fler grejer på G nu i år? Alltså vad vi har sett.
Ja, det är ju som sagt en drift bash till då, om det.
Jo, men utöver den, vi har inte hört något mer.
Nej, ingenting som är på tapeten nu, nej.
Nej, inte vad vi vet. Då får någon arrangör komma tillbaka till oss.
Skulle man inte kunna arrangera en vinterdrifting-tävling? Alltså en isdrift-tävling måste man ju kunna på något sätt.
Jo, det kan man säkert göra. Där kommer vi tillbaka till SVR Motorsport faktiskt. För där var det ju lite snack om ett vinterdrift-SM till och med.
Det vore ju asballt.
De har ju haft en vinterdrift-bash.
Ja.
SM med driftmissil, liksom. Det vore ju skitballt.
Ja, vi får se om Peter har någonting sånt på gång eller någon annan under året här. Sen har jag för mig också att det har varit något liknande i Älvdalen. Att det gänget där har arrangerat någon vinterhistoria.
Ja, på sjön, ja.
Ja.
För det enda liksom iskörning jag någonsin har varit på. Jag har varit och tittat på is-SM för rally och rallycrossbilar. Och som har varit och tittat på det här landracing-vansinnet de håller på med. Men det vore ju kul.
Liksom, speedwaking.
Ja, men det är helt. Om ni inte har varit på det någon gång så måste ni åka på det. Men bara för att ha varit på det. Det är ungefär så Woodstock fast med dårar med motorer på saker. Mm. Och det finns ingen annanstans kan du få se en jättedriven spark samt någon dåre som försöker köra på den också.
Första speedwaking jag var på, det var ju x antal år sedan. Då såg jag en kille i ett badkar körandes alltså.
Ja, men alltså, de är ju fan inte riktiga huvud någon av dem, och det är underbart.
Vi får se om det är någon som tar tag i det där med att arrangera en riktig vinterdrift här i alla fall.
Ja, och vi kan ju inte avsluta utan att ha lite negativa saker att prata om.
Lite bitterhet. Jag menar, vi tre griniga gamla gubbar kan inte bara gå ut på en high note. Det fanns ju det så.
Jag skulle först vilja säga så att Sverige dras ju med enorma ljudproblem. Där driftingen är för högljudd, tycker du? Ja, all motorsport egentligen, men just driftingen då. Men det är inte bara Sverige som har problem med det här. Globalt. Det är nog alla länder.
Ja, utom diktaturerna.
Ja, utan dem, för där bestämmer ju en. Men i alla fall, Drift Games har gått ut och sagt att på grund av för många noise complaints så slutar man med sina frikörningsdagar.
Precis, enskilda frikörningsdagar på veckodagar kommer man att sluta med.
Mm.
Och där det är dels så är det här med ljudklagomål då, plus att man har svårt att få ekonomi i det också. Och man säger ju då att man ska försöka fortsätta med de här Drift Games Bash Events när man har mycket fler förare och man har publik under en helg då, och då kan man få lite bättre ekonomi i det. Och generellt så är det lägre, mindre antal klagomål på ljudet under en sån helg då.
Och förare på Irland har ju kämpat med att försöka göra bilarna att låta mindre, men det har inte varit nog då.
Nej, men man har ju kommit till den nivån att nu är motorer och avgaser så att säga så pass tysta de bara kan bli, och nu är det ju däcken kvar, och det kan vi ju nästan inte göra någonting åt.
Nej, det är ju, och det är ju ofta på de här lägre nivåerna faktiskt som det är lite mer problem med däckskriken. När vi kommer upp med, får upp lite högre hjulhastigheter, när vi kommer upp i semipro och pro, om vi tar svenska motsvarigheter då, så är det oftast inte ett jättestort problem.
Ja, men det märker man när man har varit på någon sån här frikörning och såna här grejer. Det är när de stora grabbarna kör, då behöver man inte ha någon hörselskydd. Och när det är de som håller på att lära sig drifta, då alltså, det spelar ingen roll vad du har för hörselskydd. Det bara tjuter hela huvudet på.
Mm. Ja, men däckskrik ligger väl över 120 decibel, va?
Ja, det gör det.
Jag vet inte vart det ligger någonstans, men det må ju vara 130 plus vissa gånger.
Ja. Men har du, jag kan inte påminna mig att, det är när det är på väg att gå åt helsike, när de slår stopp på allting.
Jo, men då är det ju bara någon kort liten, då är det någon sekund eller två. Då är det inte liksom 30 sekunders kontinuerligt busvisslande på en decimeter från dina trumhinnor, eller?
Nej, det är inte en enhjulsbörnande liksom.
Alltså, jag vet inte vad man ska behöva göra för att kunna robot på det här. Det är liksom så här, spola vatten på så det är blött eller någonting sådär för att få ner liksom friktions...
Ja, fast då tar du ju bort det här med röken. Det vill
jo, men när du ska träna på frikörningen, när du ska lära dig, det är inte röken, det är inte rök. Det är inte röka saker du ska lära dig, utan då är det liksom hålla linje och sådana saker. Och då...
Blött är ju det mest ekonomiska.
Mm. Det såg vi som Jönsson sa att under hans tävlingar hade där så var det liksom, att man säger, regnet var ju på något sätt, det dåliga vädret var en välsignelse för att de skulle få så mycket körning som de fick.
Vad tror ni? Tror ni vi kommer dra sig mot totalt stopp, eller att det kommer successivt glida över på el?
Mm, jag är inte så säker på att det hjälper som
sagt. El kommer att låta lika mycket, det tror jag.
Mm.
Så, fast om du inte får så pass kraftfull så att du...
Jo, men samtidigt kan du justera på ett helt annat sätt med en elbil. Så jag tror ärligt talat, i och med att elbilen, om de gör ett större intåg, så tror jag ärligt talat att där har det så kopiöst mycket mer vrid, så du kan köra på lägre varv och fortfarande liksom... Jag tror att ljudnivån, problemet kommer att bli det största bekymret vi har inom den här sporten.
Ja, det är däckskrik.
Ja, jag tror att däcktjutandet kommer att vara det som är. Och man kan inte liksom minska friktionen, för då är det ju sämre grepp. Nej. Och då sjunker ju hastigheten, och det är inte dit vi är på väg.
Men samtidigt så vill jag ju också påpeka att förarna har ju ändå sitt ansvar att se till att bilarnas alltså att motorljudet är på den nivån som är rimligt för och det påminner vi också om då, att det är ju reglerna på respektive bana som gäller. Det finns ingenting i reglementet, utan där är det respektive bana som gäller.
Är det hockey eller fotboll får det låta hur mycket du vill, men är det motorsport då bara nej.
Nej, men motorsporten kommer ju aldrig bli så att säga finrummet.
Nej, inte i det här landet, med tanke på hur det ser ut och hur motorsporten har behandlats sen typ 70-talet och framåt, så kommer ju motorsporten aldrig att få komma upp i finrummet så sett ur media och allmänhetens åsyn, så att säga.
Mm.
Tyvärr.
Ja, men vad heter det, eftersom ni sa sådär nu då om att vi inte kan gå ut på en high note, så då gör vi väl så här att vi slänger in en programpunkt till då.
Ja, det tycker jag.
Ja, nu avslutar vi med en riktigt, riktigt positiv nyhet. Och det är att vi i detta nu, när vi spelar in det här, har fått besked om att trumvirvel. Lidköping har fått sitt tillstånd till banan.
Fy fan, nu har
det gått igenom.
Grönt.
Det är gött.
Ja, det är guld.
Ja, det är riktigt guld.
Det är så här det ska avslutas.
Jättekul för klubben, och det är Daniel Dalle Karlsson som meddelar oss här. Och Daniel känner ju de flesta till. Han är ju en del av driftingutskottet här, eller driftingsektionen, eller vad ska man säga, i Vara Motorklubb.
Mm. Det är sådana här nyheter vi behöver.
Ja, ja, men precis. Det här.
Och det kommer då att firas med en frikörning imorgon lördag.
Sweet! Det är bara lasta och åka.
Ja. Det är det. Så att det var jätteroligt besked att vi hann få det också nu då innan, så att vi hann få med det i podden här, tycker jag. Så att de kommer att gå ut med det i sina sociala mediekanaler. Idag är det tisdag när vi spelar in det här och då kommer det att gå ut under kvällen.
Och med den bomben, nu passade ju bomben faktiskt.
Det är faktiskt för en gångs skull gjorde den det faktiskt.
Ja. Följ oss. Följ Driftpodden på Facebook och Instagram. Följ Motorsportmagasinet på Facebook och Instagram. Följ även Motorsportmagasinet på YouTube. Där vi har videomagasinet. Ett väldigt bra magasin som folk faktiskt har börjat anamna mer och mer. Vilket är jättekul. Vi har även vår hemsida, Motorsportmagasinet, där ni kan läsa om alla nyheter vi skriver om. Och för guds skull, kom ihåg att ta hand om varandra där ute. Ha det bra! Hej då!
Hej då!
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.